Hej, mitt namn är Amanda.
Mitt Cecilia.
Mitt är Hillary.
Och mitt är Nelly. Ni lyssnar på Kalla Kåra.
Hjälper det om du kollar i garderoben en gång till så inget är där. Kolla en sista gång så inget är under sängen. För när du gör det har jag redan gömt mig. Jeffrey Lionel Dahmer är en amerikansk seriemördare och sexförbrytare, också känd som The Milwaukee Cannibal eller Monster. Han har dödat 17 män och pojkar mellan 1978 och 1991. Jeffrey Dahmer föddes den 21 maj 1960 i Wisconsin, USA. Hans föräldrar var Joyce Dahmer och Lionel Dahmer. Jeffrey hade även en bror, David Dahmer. Jeffrey diagnostiserades med en personlighetsstörning, schizofreni och en psykisk störning. Han ansågs alltså mentalt sönderfallande. Trots det testades han som frisk i rättegång. Jag kommer dessvärre inte fördjupa mig i någon av hans fall, då de är alldeles för brutala för att ta upp, men jag ska berätta lite mer om vad som är typiskt just för honom. Jeffrey Dahmers tillvägagångssätt var alltså att ragga upp sina offer på olika gaybarer. Han dödade dem först efter att han hade förgripit sig på hans offer. 1978 begick Jeffrey hans första mord på 19-årig lyftare, som han sägs ha slagit ihjäl med en skivstång och styckat. Ett annat tillvägagångssätt som han använde på bland annat Tracy Edwards var att använda som täckmantel att han var en fotograf som specialiserat sig på nakenbilder. Efter att Tracy Edwards hade klätt av sig satte Jeffrey på handbojor och sa till Tracy att han ska döda honom och äta hans hjärta. Tack och lov lyckades Tracy rymma från denna iskalla seriemördare genom att be om att få gå på toa, och genast så Tracy upp en näve och slog honom så hårt han bara kunde och sprang direkt ut ur lägenheten. Detta var sista gången Jeffrey gjorde ett försök att döda, då polisen arresterade honom samma dag som detta hände. Polisen hittade delar, såsom huvud och armar, av hans 17 offer i hans frys. Han har på senare tid erkänt sig till att ha ätit organ och andra kroppsdelar från hans offer.
Min pappas familjehem var knappt 2 timmar bort med bil från där vi bodde. En liten by med jordbruksmark. Jag bodde ofta hos mina farföräldrar under sommarloven och vinterloven. De var alltid glada över att leka med mig. Men senast jag besökte dem var för över 10 år sedan nu. Jag är fortfarande mitt 3:e år på gymnasiet. Det var vår semester och jag hade blivit inbjuden att besöka. Och eftersom vädret var bra cyklade jag ut till deras hus. Efter en stund när jag hade cyklat blev jag lite kall, så jag stannade min cykel och sträckte mig en stund på en varm solig plats bredvid vägen. Då hörde jag ett konstigt ljud. Det var inte ett mekaniskt ljud. Det lät konstigt, men mänskligt. Jag tittade omkring för att se var ljudet kom ifrån, och då såg jag en vit hatt på toppen av en lång buske. Hatten rörde sig fram till lite tunnare parti av busken, där jag kunde se att den som bar på hatten var en kvinna med en vit klänning. Hon måste vara väldigt lång. Hicken var över 2 meter hög. Innan jag verkligen kunde tänka på kvinnan var hon borta. Det konstiga ljudet var också borta. Vid den tiden antar jag bara att personens längd berodde antingen på att hon hade höga skor eller att det var en man utklädd till en kvinna. Innan jag kom fram lite senare drack jag te med min farmor och farfar. Då nämnde jag den konstiga personen jag hade sett och det konstiga ljudet jag hade hört. Mina farföräldrar fick panik. Min farfar började plötsligt fråga mig frågor som: när såg du det här? Såg du på dig? Hur lät den? Jag svarade så fort han frågade. Sedan rusade han till telefonen i korridoren och stängde dörren så att jag inte kunde höra samtalet. Rummet blev plötsligt väldigt tyst. Farmor låg lite grann men darrade av någon anledning. Farfar kom tillbaka snart och sa till mig att jag skulle stanna över natten hos dem. Jag måste erkänna att jag inte förstod vad allt handlade om. Och frågade vad svar så illa med den konstiga kvinnan. Farfar sa att farmor kan berätta för dig. Han tittade sedan på henne och sa att han skulle plocka upp någon som hette Kassan och lämnade sedan. Med en tydlig skakig röst sa farmor: det verkar som att Hashiyaku Sama har blivit intresserad av dig. Men vi borde inte oroa oss. Farfar gör vad som krävs. Farmor sa sedan till mig lite i taget att Hashiyaku Sama inte var en person. Hon var ett slags monster med namnet Hashiyaku Sama på grund av sin höjd. Två som är hashi på japanska och shaku som är meter och sama som är person. Alltså 2 meter person. Hashi shaku sama. Hennes utseende kunde förändras. Ibland var hon ung, ibland gammal. Hon skulle alltid vara onormalt lång och skulle alltid ha ett läskigt skratt. När hashi shaku sama intresseras för dig, jagar hon dig till döds på bara några dagar. Det sista kända offret för hashi shaku sama var för 15 år sedan. Vid den tiden kunde jag inte riktigt tro vad jag fick veta. Sedan kom morfar tillbaka med en mycket gammal dam. Kassan. Kassan gav mig en liten berlock och sa att jag skulle hålla fast vid den. Sedan gick hon och farfar upp. Medan jag var på övervåningen försökte jag ursäkta mig för att använda badrummet. Men min mormor lät mig inte gå ensam. Och hon insisterade på att hålla dörren öppen och ha ett öga på mig. Det var då jag började förstå hur allvarliga mina farföräldrar kände att situationen var. Jag leddes upp till ett sovrum. Denna fönstret i rummet var täckt av tidningar. I varje hörn fanns en liten hög med morshito, heligt salt. Och det hade också satt upp en liten trälåda med en staty av Buddha på. Jag fick höra att jag skulle behöva stanna inne i rummet till 7 nästa morgon och att jag inte kunde lämna oavsett vad. Morfar gjorde det klart att varken han eller mormor skulle prata med mig förrän 7 nästa morgon. Kassan ber mig att behålla berlocken på mig och be till Buddha när jag är rädd. Jag hade en säng och en tv i rummet. Mormor hade lämnat mig snacks. Jag försökte titta på tv men kunde inte. Jag var inte hungrig heller så jag la mig på sängen, insvept i lakan och somnade så småningom. Nästa sak jag minns var att jag vaknade till en sena nattshow på tv. Min klocka sa att klockan var runt 1 och jag hörde någon knacka på fönstret. Jag försökte ignorera det, men var mycket nyfiken. Jag hade lite te och ett mellanmål och vände upp tvn för att inte drunkna i knackningarna. Sedan hörde jag farfar ropa från hallen. Går det bra? Det är okej att komma ut om du är rädd. Men var mycket nyfiken. Jag hade lite te och ett mellanmål och vände upp tvn för att inte drunkna i knackningarna. Sedan hörde jag farfar ropa från hallen. Går det bra? Det är okej att komma ut om du är rädd. Jag började automatiskt skott i dörren men stannade. Jag kommer ihåg hur morfar hade varit när han sa till mig att jag inte skulle gå ut förrän 7. Åtligen hörde jag honom. Det är okej, kom hit. Jag ville att det skulle vara min farfars röst men på något sätt var det inte det. Jag fick plötsligt gåshud över mig. Då märkte jag att saltet i hörnet, det blev mörkare och mörkare, nästan svart. Jag föll framför Buddha, grep locken i båda händerna och började be för Buddha. Knackningarna på fönstret började igen, högre än tidigare. Sedan slog en bestämd hand på fönstret, trots att jag var på andra våningen. Jag gjorde det enda jag kunde. Jag fortsatte be till Buddha. Det var en lång natt. Jag minns verkligen inte mycket annat än att be tills jag hörde nyheterna på tvn. Jag tittade på klockan och det stod 07:13. Knackningarna på fönstret hade slutat. Rösten var borta. Salten i hörnen var svarta. Jag öppnade dörren. Mormor och Kassan såg båda oroliga ut. De sa då till mig att gå ut. Och jag tyckte att det stod massa män runt en skåpbil. Min farfars bil stod framför skåpbilen och min pappas bil bakom den. Jag satt mig i skåpbilen med 8 män som satt omkring mig. En till varje sida och sedan 3 män fram och 3 män bak. Ytterligare en man tog förarsätet och Kassan tog passerarsidan av bilen. Jag blev tillsagd att hålla ögonen stängda och mitt ansikte pekade neråt. Du är den enda som kan se Hashakusama. Titta inte på henne. Vår bil började åka långsamt först. Jag tror inte att vi ens reste i 20 km innan Kassan varnade oss för att saker skulle bli svåra. Då började hon sjunga fraser som lät buddhistiska och sedan hörde jag skrattet igen. Jag grep berlocken till mitt bröst och höll huvudet nere. Men kunde inte motstå en snabb titt på fönstret. Det var ett misstag. Jag kunde se en vit klänning. Det verkade stilla stående vid bilens fönster. Även fast vi var tvungna att röra oss mycket snabbt vid denna tiden. Figuren rörde på sig och böjde ner huvudet mot fönstret. Jag skakade. Och mannen bredvid mig sa åt mig att stänga ögonen, vilket jag gjorde. Även om ingen annan kunde se Hashak samma, hörde det alla andra även knackningarna. Jag vet inte hur, men knackningarna började på varje fönster i skåpbilen, allt samtidigt. Jag vet inte hur länge det varade. Men med tiden bleknade. Klassen hade slutat sjunga över denna tiden också. Och sa så småningom att de kände att vi var säkra nu. Alla bilar stannade. Min pappa och min farfar tackade alla män som hade hjälpt. Det visade sig att jag var släkt med alla. Farfar och kassan hade hoppats att förvirra Hashak samma genom att omge mig med många människor i samma blodlinje. Jag var tvungen att övernatta medan farfar samlade min släkt. Och det ansågs säkert att försöka fly under dagen och natten. Kassan bad mig visa henne barlocken som jag hade glömt att jag fortfarande hade. Den hade blivit nästan helt svart. Kassan sa att det borde vara okej nu. Men bara om. Och med det gav hon mig en ny barlock. Att hålla tills jag kom hem. Jag körde hem med min pappa. Under körningen berättade jag allt för han. Och han allt för mig. Att en av hans vänner när han var ung hade tagits av Hashak samma. När jag pratade med min farfar via telefonen. Har jag bekräftat att det inte var hans röst jag hörde. Utanför rummet den där kvällen. Hon Hashak samma riktar sig mot tonåringar och barn. Så om hon skulle tala med en bekant släkts röst. Skulle offret normalt komma till den villig. Villigt. Jag hade nästan glömt detta efter alla 10 år. Mormor ringde för att berätta. Min farfar hade dött. Så där fick jag inte gå på hans begravning. Jag försökte säga till mig att allt var på låtsas. Men ibland hör jag fortfarande det ljudet. Det hemska ljudet.
År 2011 drabbades den norra delen av Japan av en tsunami. 20 000 personer dog och många förlorade sina hem och företag. Efter denna händelse började taxichaufförer rapportera konstiga saker. Taxichaufförer hämtar passagerare som är genomblöta. Och de ber om att få åka till förödelsezoner och adresser som inte längre finns. Taxichaufförerna kör dem, men innan de kommer fram till sin destination har de försvunnit. De tror att dessa passagerare är folk som gick bort när tsunamin kom. Det var en allmänhet unga människor och någon... Här har en teori om varför. Unga människor känner sig kraftigt förtvivlade vid deras död. När de inte träffar människor de älskar, säger hon. Eftersom de vill förmedla sin bitterhet kan de ha valt taxibilar som är som privata rum som ett medium för att göra det. Men taxichaufförerna verkar inte uppskatta detta. De säger att de accepterar dessa spöken som sina passagerare och säger också att det inte är konstigt att se spöken här. Det har blivit så vanligt så taxichaufförerna har börjat betala för spökena. En chaufför har berättat om en kvinna som steg in i taxin och frågade chauffören om hon var död. Och sen försvann hon innan de kom fram till sin destination. Och en annan har berättat en historia om en man som bad om att bli körd till ett berg. Men senare försvann innan de var framme.
Blue Way Challenge är ett spel som många tonåringar personer råkar ut för. Runt 1259 15-åriga eller äldre dog på grund av Blue Way Challenge runt 2018. Det börjar med att någon kontaktar en tonåring och startar en vanlig konversation. Efter ett tag frågar personen tonåringen om hen vill leka en lek. Den frågar också om hon är säker på att hon vill spela och att hon inte kan vända tillbaka om hon börjar leka en lek. Personen ger tonåringen en uppgift att göra varje dag i 50 dagar totalt. Det börjar med en lätt uppgift såsom att hämta ett glas med vatten eller någonting att äta. Efter några dagar blir det mer intensiva, till exempel att gå till köket, hämta en kniv och rista in en val på din underarm. Den sista dagen av leken är alla personer som varit med, gjort mycket mot sig själva, skada andra, sagt dumma saker och så vidare. Sista uppgiften är att hänga sig själv. Med allt som den har gjort mot sig själv och andra vill givetvis leka med, inte leva mer och ta självmord. The Blue Way Challenge kom först i maj 2016 i Rysslands nyhetstidningar. Det var där tonåringarna började leka Blue Way Challenge och till slut spred sig till andra länder och många fler tog självmord i en ung ålder.
Tack för att ni har lyssnat på Kalla Kåra och jättekul, hej då!